tagen. Det är så fantastiskt att få se er i ögonen, ni som är här. Jag trodde inte det när jag vaknade i morse att det skulle kännas så, men jag blev så berörd. Och till er som är hemma, vi längtar så efter att vi ska få vara här allihop. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är här. Tack för din förunderliga närvaro. Och vi ber att den skulle få omsluta oss allihop. Vi som är här och vi som är hemma. Herre, tack för att din närvaro inte är beroende av geografi eller omgivning. Din närvaro omfamnar oss när vi är hemma, när vi är på däckverkstan, när vi är i kyrkan. Herre, kom med din helige andes närvaro till oss. Herre, vi ber att du genom din ande skulle ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord den här dagen. Kom och gör våra hjärtan till bördig jord där ditt ord kan sås ner, växa och bära rik frukt för ditt rikes skull. Vi lägger den här stunden helt och fullt i dina händer. I Jesu namn. Amen. Idag är det ju Sveriges nationaldag. Och idag så samlas vi liksom hundratals andra kristna gemenskaper runt om i vårt land för att be för Sverige. Det ska vi ju göra kväll klockan 18, så är det ju nationaldagsbön här. Och då hoppas jag att det blir 50 stycken som kommer och så kan de andra stå utanför och be. Vi har mycket att be för och vi har mycket att tacka för. Vårt lands historia är sedan drygt 1000 år tillbaka sammanflätad med den kristna tron. Vi kan glädjas över allt det goda som den kristna tron har fört med sig för det här landet. Men vi kan också se baksidan. Det liksom ligger ju i vår baptistiska rörelses DNA att höja varningens finger när den kristna tron och makten går hand i hand. Det är ju inte så där hiskeligt länge sedan baptistpastorn F.O. Nilsson, den första som utförde baptistiska dop i Sverige, han landsförvisades för det. Men trots det här så har ju den kristna tron varit självklar i vårt land under många, många år. Idag är ju situationen en annan. Den kristna tron i Sverige idag är inte längre i majoritet, utan i minoritet. Den kristna tron i Sverige idag är ju inte i centrum, utan befinner sig i marginalen. Så är ju läget för den kristna tron i Sverige idag. Och det är lite märkligt, för att å ena sidan så hör vi människor uttrycka att de längtar efter någonting djupare i tillvaron. Det finns en längtan efter det andliga. Samtidigt så finns det en stor skepsis och misstänksamhet mot organiserad religion och kanske kristen tro i synnerhet. Härom året så kom det en liten rapport från Sveriges kristna råd som hade gjort en undersökning bland kristna skolelever. Där hälften svarade att de hade utsatts för någon form av kränkning eller på något sätt blivit utsatta i skolan för att de är kristna. Kanske är det så att vi i vårt land för första gången på väldigt, väldigt länge lever nära Nya testamentets sammanhang. Kanske är det så att vi nu idag på ett lite annat sätt än genom vårt lands historia kan identifiera oss i de sammanhang som Nya testamentet kom till i. De sammanhang som Nya testamentets texter skrevs till. De första kristna blev också missförstådda och misstänkliggjorda av sin omgivning. De blev utsatta för både det ena och det andra. Av grannar, av vänner, av familjemedlemmar, av myndigheter. Kanske kan vi, när vi läser Nya testamentet idag, identifiera oss med det de skrev på ett djupare plan. Därför att situationen i Sverige ser annorlunda ut än vad den gjorde ett par decennier sedan. Första Petrusbrevet, som vi har haft som bibelstudieserie den här våren, är skrivet till en grupp församlingar i det som är Turkiet idag. Det är skrivet för att uppmuntra och styrka dem därför att de var utsatta för misstänkliggörande. De var marginaliserade. De var missförstådda. De är på alla vis en grupp i samhällets ytterkant. De är inga att räkna med. Och till dem skriver Petrus för att påminna dem om vilka de är, hur de ska leva och vart de är på väg. Och jag tror, och det är min upptäckt den här våren när jag har fått leva med första Petrusbrevet, att jag tror att det har oerhört mycket att säga till oss som är kristna i Sverige idag. Så jag vill säga några saker utifrån första Petrusbrevet den här dagen. Det är tre saker. För det första, vi är ett folk som tillhör Jesus. Vi är ett folk som vittnar om Jesus. Och vi är ett folk som hoppas på Jesus. Vi tillhör Jesus, vi vittnar om Jesus och vi hoppas på Jesus. I inledningen till sitt brev skriver Petrus så här. Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 1. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. De lever utspridda som främlingar. Det signalerar utanförskap. De finns där, men de är inte riktigt med i det som sker. De bor där, men har sin hemvist någon annanstans. Sådan är tillvaron för Guds folk i den här världen. Vi lever här. Vi lever i världen, men vi lever inte av världen. Vår hemvist är någon annanstans. Filipperbrevet, kapitel 3 och vers 20 konstaterar: vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Guds folk, som Guds folk tillhör vi ett annat rike. Den här världens riken är inte vårt yttersta hem. Det är Guds rike. Vi är ett folk som tillhör Gud. Vi tillhör Guds rike. Och Petrus, han bankar på den här spiken på flera sätt i sitt brev. Han poängterar att vi som folk tillhör Jesus. Vi tillhör Gud. Han skrev ju i inledningen till de utvalda. Utvalda av vem? Ja, inte var det av kejsaren i Rom. Utvalda av Gud. Och hade Petrus skrivit till oss här idag, så hade han skrivit till de utvalda som lever skingrade i Ryd och Ursult och Väckelsång och Konga och Rävemåla och Linneryd och Tingsryd. Vi som lever här, spridda som främlingar i den här bygden, en del av oss kanske inte känner oss som främlingar för att vi har levt här hela våra liv. Men Petrus poäng kvarstår. Vi är utvalda av Gud. Vi tillhör Jesus. Gud har sett på oss och sagt: er vill jag ha. Er vill jag ha. I kapitel 1, vers 3, några verser senare, så skriver han: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Gud har genom det Jesus gjorde i död och uppståndelse fött oss på nytt. Gud har fött oss på nytt. Vi tillhör Gud. Gud har gett oss ett nytt liv genom det Jesus gjorde. Gud har genom Jesu död och uppståndelse gett oss ett nytt liv. Därför tillhör vi Gud. Återkommande i brevet konstaterar Petrus att vi som tillhör Jesus befinner oss i en ny situation. Förutsättningarna är inte de samma sedan Jesu död och uppståndelse. I kapitel 2, vers 10 skriver han: ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. I ett sammanhang där vi kanske blir missförstådda och misstänkliggjorda på grund av vår tro, ska vi komma ihåg det här. Vi är Guds folk. Vi tillhör Jesus. Petrus påminner också om att eftersom vi tillhör Jesus, så är vår hemvist någon annanstans. I kapitel 3, vers 15 skriver han: Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Herren. På grekiska Kyrios. Det var den titel som användes om kejsaren i Rom. Skulle du fråga en person på gatan i någon av de städer som Petrus skrev till: vem är Kyrios? Skulle alla ha sagt kejsaren i Rom. Det är lite som att vi skulle fråga: vem är statsministern här? Ja, alla skulle säga att det är Stefan Löfven. Det är så självklart. Och Petrus skriver: nej, det är inte kejsaren som är Herren. Det är Jesus. Jesus är Herren. Jesus är den som har makten. Och det är honom ni ska hålla helig i era hjärtan. Det är inte kejsaren i Rom. Det är inte någon annan. Det är Jesus som ska vara helig i era hjärtan. Här tror jag att Petrus ord har något att säga till oss idag i synnerhet. I vårt land så har vi kanske två, vi har många utmaningar som Guds folk. Men det, jag tänker två saker särskilt. Vi är ett land som på det stora hela präglas av materiellt välstånd. Och var det någonting Jesus varnade för, så var det att ha begäret har en förmåga att äta sig in och ta den heliga platsen i hjärtat. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, sa Jesus. Och jag tror att det där är någonting som vi ständigt behöver akta oss för. Habegäret är en våldsam kraft. Och det här året, när så mycket annat har skalats bort och stängts ner, vad är det som har varit öppet genom hela pandemin? Butikerna. Det är inte så mycket annat vi har fått göra, men vi har fått fortsätta vara konsumenter. Det finns många saker som vill ta hedersplatsen i våra hjärtan, och det behöver vi vaka över. När Gud gav budorden till Mose så var det första: ha inga andra gudar i sidan av mig. Gud vill ha första platsen i våra liv. Jesus vill ha den heliga platsen i våra hjärtan. Som Guds folk tillhör vi Gud. Som Jesu lärjungar så är det Jesus som ska ha den heliga platsen i vårt hjärta. Den andra utmaningen hänger ihop med att vara de udda fåglarna. De där lite konstiga. När man, som Petrus skriver, är främlingar. När man möter missförstånd och misstänksamhet. När det finns ett socialt motstånd. Då finns det olika sätt att möta det. Ett sätt är att sluta leden. Det är att skapa, så att säga, sitt eget samhälle i samhället. Det vardagliga ordet för det är sekt. Vi har sett exempel på det bland kristna i Sverige. Den stackars församlingen utanför Uppsala på uppländska landsbygden. Det är inget alternativ enligt Petrus. Och jag tror inte någon skulle säga att det är ett alternativ för oss. Motsatsen däremot, kanske en större fara. Motsatsen till sekten är ju den totala assimileringen. Att totalt utblanda sig i majoritetskulturen. Den här utmaningen är nog kanske värre för oss. För när man är de udda fåglarna i samhället så är det väldigt skönt om man kan bete sig på ett sånt sätt att människor säger: ja, men jag är ju som alla andra. Det är ju jätteskönt. Men om man inte kan se några skillnader på en lärjunge till Jesus och den som inte är det, då är det en varningsflagga. Då ligger vi farligt nära att kompromissa med den heliga platsen i hjärtat. Anpassa er inte efter denna världen, skrev Paulus. Så om vi ska undvika de här två dikena, vad är det som finns kvar då? Ja, men Petrus ger oss en tredje väg, en mellanväg. Exilens väg. När Petrus skriver att de är spridda som främlingar. Ordet för spridda på grekiska är diaspora. Det är ord som används om det judiska folkets förskingring. Och Petrus använder inte det av en slump. Därför att som kristna i den här världen så ska vi leva som om vi levde i exil. Vi är inte bara övernattningsgäster som passerar igenom den här världen. Vi ska leva här länge. Vi måste vara beredda på att leva här länge. Jeremia skrev ett brev till Israels folk när de befann sig i exil. Jeremia kapitel 29. Så säger Herren till dem jag har låtit föra från Jerusalem till Babel: bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Det är vägen för Guds folk. Vi sluter oss inte och blir bara våra egna. Vi ska inte totalt utblanda oss, utan vi hittar vägen däremellan. Vi behåller det som är vårt unika. Men vi inser att vi lever i ett samhälle och vi strävar efter att göra det bästa. Och Petrus, han manar om och om igen i sitt brev: lev väl. Varför då? Jo, därför att ni finns bland hedningarna, säger han. Ni finns bland hedningarna för att vittna. Ni finns bland hedningar för att vittna om vem Gud är. Så är det också för oss. Vi är ett folk som vittnar om Jesus. Och jag hade skrivit en massa bra saker här, men jag vet inte om jag behöver säga det, för ni hörde vad Jan sa. Vi är ett folk som vittnar om Jesus. Jag ska läsa några verser ifrån det andra kapitlet, vers 11-17. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Underordna er alla mänskliga myndigheter för Herrens skull, både kejsaren som högsta härskare och ståthållarna som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. Visa aktning för alla, älska era trossyskon, värda Gud och ära kejsaren. Petrus säger: vi tillhör Gud, vi är Guds folk, därför ska vi leva väl. Varför då? Och därför att människor ska se, det ska bli uppenbart att det människor säger om oss inte stämmer. Utan istället, två, de ser våra goda gärningar och prisar Gud för dem. För Petrus är det självklart att vi som Guds folk lever och verkar på ett sätt så att det syns. Det är inget alternativ att gömma sig. För hur ska människor då se och prisa Gud? Att vittna om Jesus kan ske på många sätt. Ni hörde Jans vittnesbörd om hur enkla böner i olika sammanhang kanske sa mer än en lång predikan en söndag förmiddag kan göra. Petrus, han säger att den som tjänar ska tjäna med den kraft som Gud ger, och den som talar ska tala i enlighet med Guds ord. Låt oss vara ett folk som vittnar om Jesus i ord och handling. Låt oss göra det frimodigt. Det tredje som Petrus påminner oss om. När vi möter misstänksamhet, motstånd och kanske lidande. Det är att vi hoppas på Gud. För Petrus är hoppet det självklara motivet. Även om vi möter motstånd, även om vi blir misstänkliggjorda, missförstådda, även om det vi gör leder till motstånd och kanske lidande, så fortsätter vi göra det goda. Vi fortsätter göra det goda som Gud har kallat oss till. Petrus skriver i kapitel 4, vers 12-16 så här. Mina älskade, var inte förvånade över den eld ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er, ju mer ni delar Kristi lidanden, då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Petrus tar beteckningen kristen på allvar. Den som är kristen följer Kristus. Den som är kristen liknar Kristus. Den som är kristen går den väg som Kristus fick gå. Och genom sitt brev har han beskrivit flera gånger hur det ser ut. Kapitel 2, vers 21. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Den väg som Kristus gick är den väg hans lärjungar ska gå. För mig har de här orden fått en extra botten den här våren. Det är många pastorer och kristna ledare som på olika sätt har protesterat mot restriktioner och regler som har varit det här året. Och det är alldeles uppenbart så att våra myndigheter inte är särskilt duktiga på att förstå vad tro och religion är. Men i alla de här diskussionerna och protestlistorna som man har uppmanats att skriva på, så har Petrus ord ekat till mig. Uppför er väl bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem. Och för mig har de orden sagt: nej, jag kan inte skriva på det här. Jag kan inte skriva på en protestlista om undantag. För hur skulle det tas emot bland de som ägnar sig åt kultur eller idrott eller har restauranger eller vad det nu kan vara? Är det att uppföra oss väl så att människor prisar Gud? Mitt svar på det blev nej, jag tror inte det. Istället har vi fått lida. Och vi har kanske fått lida mer än andra, därför att fira gudstjänst och möta våra syskon är någonting mycket djupare och större än att gå på en fotbollsmatch. Petrus brev vittnar om att Gud ser till lidandet. Gud ser all den ensamhet och oro och smärta som det här året av utebliven gemenskap har inneburit. Petrus vittnar nämligen om att den som är kristen följer i Kristi fotspår. Och den vägen gick genom lidandet. Men den leder vidare till upprättelse och härlighet. Det är folk som tillhör Jesus, som vittnar om Jesus, hoppas också på Jesus. Därför att när Jesus kommer tillbaka så ställs allting till rätta. Kapitel 4, vers 19 sammanfattar det hela väl. Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste skapare och göra det som är gott. Vi litar på att Gud har allt i sina händer. Vi litar på att Jesus vid sin återkomst gör allting väl. Vi litar på att Gud som den rättfärdige domaren kommer att skipa rättvisa till slut. Och vi litar på att vi som tillhör Jesus kan lägga våra liv i Guds händer. Oavsett vad som sker, i förtröstan på att det Gud gjorde med Jesus ska han också göra med oss. Vi litar på att Gud har den yttersta kontrollen. Och till dess Jesus kommer tillbaka så fortsätter vi göra gott. Vi fortsätter leva väl. Precis som vi är kallade till. Därför att då speglar vi honom som vi tillhör. Amen. Vi ber. Herre Jesus, tack för att vi tillhör dig. Tack för att din död och din uppståndelse har möjliggjort ett nytt liv för oss. Herre, tack för att du genom din död och uppståndelse banade vägen till det eviga livet. Herre, tack för att vi är födda på nytt. Att vi har den helige ande i oss. Att Gud har tagit sin boning i oss. Att vi har fått lämna mörkret för Guds underbara ljus. Herre, hjälp oss att leva riktigt utifrån det. Herre, hjälp oss att hålla dig och endast dig helig i våra hjärtan. Herre, hjälp oss när vi får möjligheterna att vittna om dig. Herre, ge oss ögon som ser och ögon som öron som hör när de här möjligheterna kommer. Ge oss modet att våga be, våga dela ett ord. Våga erbjuda tjänst på något sätt. Herre, tack för att vi kan hoppas på dig. Herre, tack för att du är trofast och aldrig sviker. Herre, tack för att vad som än sker så kan vi lägga våra liv i dina händer. Herre, tack för att du är med i allt. Vi ber så i Jesu namn. Amen.